Halleluja, sodora la standa la gabanda. Kidolo gobro stili gibanda la ganda. Herre, du blev till vår frälsning. Herre, du är vår frälsning. Herre, du är vår lovsång, Herre. Herre, vi kommer aldrig att sluta tillbe dig, Herre, att lova dig, Herre. Prisa dig, tacka dig, Herre, för det du har gjort, Herre. För den du är, Herre. Tack att du är densamme igår och idag och all evighet, Herre. Tack att du är densamme här i Vetlanda, runt om i vårt land den här kvällen, Herre. Och Herre, vi bara tackar dig på förhand för det som du vill göra, kommer göra, kan och förmår göra, Herre. Herre, vi bara välkomnar dig. Herre, vi bara välkomnar dig in i vårt innersta, Herre. Herre, precis som vi bad för bönämnena, Herre, vi bara tackar dig för en upprättelse till både ande, själ och kropp, Herre. Vi ber Gud, bara kom och berör, Herre. Kom och res upp oss på nytt, Herre. Kom och upprätta hela Gud. Herre, vi bara tackar att din arm inte är för kort idag, Herre. Herre, vi bara tackar att du är mirakelgöraren, Herre. Vi vill bara ta emot ifrån dig den här kvällen, Herre. Vi vill ta emot ditt ord, Herre. Vi vill ta emot din beröring. Herre, vi bara tackar dig, älskar dig och lovar dig, Herre. Herre, vi bara lägger den här kvällen i dina mäktiga händer. Låt din vilja ske, Herre. Låt ditt ord få talas ut, Herre, varken mer eller mindre. Herre, jag bara tackar dig, bara välsigna Vetlanda fri församling som bara fortsätter troget att bara stå i ditt ord, Herre. Stå på din sanning, Herre, hålla fast vid dig. Att be, att lovprisa dig, att tala ditt ord, Herre. Herre, välsigna Leif, välsigna Holger, välsigna församlingen, Herre. Herre, välsigna också alla mina dyrbara systrar och bröder som har kommit den här kvällen, Herre. Herre, låt oss få ta emot rakt ifrån himmelen. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. Härligt att vara tillbaka i Vetlanda. Lite extra härligt har det varit faktiskt den här gången att landa i Sverige. Annars så erkänner både Marcus och jag att det är med lite blandade känslor alltid när vi landar i Sverige efter en missionsresa. För att vi känner ju att vi är som fisken eller fiskarna i vattnet där borta. De flesta av er har säkert hört om den senaste resan här som gick till Indien. Vi skulle kommit hem i tisdags, kom hem, blev deporterade då med poliser redan i fredags. Förra fredagen, alltså 5,5 veckor sedan. Jag tror att de flesta har läst, annars kan ni läsa Världen idags artikel. Vi blev faktiskt bombarderade, nerringda och ner-smsade av all möjlig media som verkligen var på oss och ville liksom skriva. Och vi valde ganska direkt när vi satte på våra mobiler där när vi landade förra fredagen då. Så hade Expressen ringt och Aftonbladet och Sveriges Radio och Smålandstidningen och den ena efter den andra. Och också kristna tidningar. Och vi bara sa direkt, nu landar vi först. Det var en ganska omvälvande upplevelse. Men sen så bestämde vi oss ganska snart att vi bara skickar ut till alla. Vi vill inte kommentera, men vi valde då att lite berätta våran berättelse genom Världen idag som vi också har ett härligt samarbete med. Så vill du veta lite mer så kan du, om du inte redan har gjort det, läsa antingen på vår hemsida där vi har återgett Världen idags artikel eller då Världen idag. Men det som var att vi åkte iväg glada och lyckliga till Indien. Skulle göra 3 kampanjer och 3 älskonferenser i 2 olika stater. Och vi har 3 fantastiska team som alla känner varandra där. Men vi var bara så lyckliga att få åka till vårt älskade Indien där vi har jobbat i 20 år. Det var första gången efter corona där vi skulle också ha kampanjer. Vi hade en fantastiskt lyckad kampanj först under 3 dagar och en älskonferens. Allt var bara, vi var bara i ett lyckorus. Ibland så det är alltid underbart när människor får bli frälsta och helade och så vidare och få ta emot Guds ord. Men den här gången var allting bara fantastiskt. Det var verkligen lyckat från första kväll och från första konferens. Det var hunger, det var laddat, det var mycket folk och det var mottagligt. Ibland kan ju saker strula ganska rejält på missionsfältet, men den här gången bara allt bara flöt. Vi flyger vidare till delstat nummer 2 då. Och skulle ha den andra kampanjen, hade haft en dags vila och så flög vi vidare. Även där startade vi upp första dagen fantastiskt. Det var fullsmockat i kyrkan till sista plats och det var en stor kyrka. Det var ändå om det var både 300-400 samlade, jag vet inte exakt för det var folk utanför. Och även första kampanjkvällen när vi predikade, det regnade hela dagen så vi bad och bad och bad. Regnet slutade inte men folket kom ändå och stod där med paraply. Så vi var bara, det här är ju fantastiskt. Tills det då dag 2 på kampanj 2 knackade på dörren väldigt tidigt. Vid 6:30 på morgonen så knackade på dörren. Och då var det våra medarbetare som sa att vi skulle till polisstationen. Vi tänkte inte jättemycket på det för att vi ibland har vi blivit kallade till polisen. De vill se våra pass eller det har inte varit så allvarliga saker. Och våra medarbetare sa att det var bara en rutinkoll av våra pass. Vilket inte det blev förstås. Direkt när vi kom dit så bara kände vi atmosfären. Väldigt hårt, hatiskt. De tog våra pass. Sen började ju då en dag av förhör. De delade på oss, de kollade våra berättelser. De förhörde oss från sak efter sak efter sak. De använde inget fysiskt våld men de var väldigt hårda. Det var väldigt hatiskt. Vi hade ju inte hunnit äta någonting och vi hade inget vatten med oss. Och jag hade varit lite så här, ni vet, indienmage som vi säger. Så jag hade inte fått behålla så mycket på 2-3 dagar. Så jag var ganska matt redan innan. Så Marcus försökte liksom böna och be dem lite och sa, kan vi inte bara få åka till vårt guesthouse? Det är 5 minuter bort, ni kan eskortera oss så min fru kan få i sig lite och vi kan få något att dricka. De var bara stenhårda, det var bara nej. Så under hela dagen så pågår ju detta. Vi känner mitt i allt detta en väldig frid. Vi känner bara Gud är med. Och vi hade en timmar en vän till mig från Sävsjö var med. Och hon känner också bara ett lugn och tackar Gud för det. Men vi känner samtidigt, det som pågår i våra huvuden, Marcus och mitt under hela dagen. Det är ju, nu kommer våra visum att ryka. För vi var ju där på turistvisum. Det går inte att få några andra. Någon tidning skrev att det går. Det finns på att man kan söka men man får dem inte. Så vi vet ju att det är med en viss risk som vi reser in i Indien. Det vet vi. Vi vet om många andra missionärer som har då blivit svartlistade från landet. Framåt eftermiddagen i alla fall så får vi skriva på ett papper allihopa. Då var både vi och vårt lokala team arresterade. Och det hade de inte sagt, de informerade ingenting. Utan vi bara satt och de frågade och gick liksom i vändor. Men då fick vi skriva på att vi var arresterade och vi skulle föra sig inför domstol. Då deporteras vi ut där med liksom, och utanför när vi kommer ut där och de ska sätta oss i polisbilen och köra iväg och stå till domstolen som egentligen allt redan var uppgjort. Men vi trodde ju att det liksom, okej, nu ska vi få vädja vårt fall inför domstolen här. Utanför där under dagen så har ju alla dessa hundratals kristna från våran konferens samlats och de bad och de demonstrerade och de försökte stoppa polisbilarna och man bara kände wow, det kan ju hända saker med dem, men de stod bara där. Det var verkligen, det var starkt att se. Vissa grät, vissa ropade, vissa bad, vissa sjöng och vissa försökte ju stoppa poliserna då fast de var ju fullt beväpnade med lite större vapen än vad vi ser här i Sverige. Men vi körs iväg där i polisbilen till domstolen och när vi kommer fram dit så får vi sitta igen. Det var väldigt mycket bara väntan och ovisshet då. Vi ber ju mycket hela tiden fram och till under dagen givetvis. Det går ju ständigt en bön upp till Herren att Gud liksom, vad är detta? Och bevara och beskydda och liksom och så vidare. Men ingen fruktan någon gång. Så Gud är verkligen med också i det vi får utstå. Men där när vi kommer fram då och får sitta och vänta lite till så kommer en ny polis och han hade liksom lite annan uniform så han sa jag kommer från den här staden, det var en lite större stad 2 timmar bort. där vi flög till och från då, så det var lite större stad. Och då säger han så här, vad är det för brott ni har begått egentligen? Och vi var inte ens medvetna egentligen, alltså att vi hade begått ett brott, att vi var anklagade på det planet. Vad menar du, säger Marx, för han kunde engelska, den här polisen då. Ja, men vad är det för brott ni har begått? För jag är ju hitskickad för att föra er till fängelset. Och då började det lite andra tankar gå runt i huvudet. Va, säger Marcus? Och vi alla tre, va? Vad säger du? Det är ingen som har informerat någonting. Nej, men vad är det för brott ni har begått liksom? För jag ska ju föra er till fängelset. Men sa han så här, men var inte oroliga, för vi har förberett en cell separat för er borta från alla de andra fångarna. Det var lugnande, va? Och det här, jag vet ju inte exakt hur lång tid det hinner gå, men vi får inga mer svar. Men sen efter ett tag så kallas Marcus ut igen. Då står domaren där och den här högste polischefen som hade förhört oss främst då i det andra, på det andra stället. Då berättar han att nej, men ni kommer inte få fängelse, för att svenska ambassaden har klivit emellan här nu och pratat med indiska ambassaden. Och ni kommer bara få böter och ni blir helt enkelt utvisade, deporterade ut ur landet. Så när Marcus kommer tillbaka med de goda nyheterna så är han faktiskt tårögd. Det är inte ofta min man är tårögd förutom när han möter Jesus. Då är han tårögd och då blir vi så här, va? Vad är det nu liksom? Nej. Det är goda nyheter. De kommer släppa oss. Imorgon får vi flyga hem. Så det var fantastiskt. Gud, vi ser ju det som att det var inte svenska ambassaden. Det är klart att de var inblandade. Men vi ser verkligen hur Gud var med i detta. Dagen efter då så utvisas vi. Vi får åka poliseskott till liksom den här närmaste staden som är 2 timmar bort. Och där får vi sitta på ett nytt poliskontor och liksom vi får böta. Och sen så följer polisen oss ända tills vi sätter oss på flyget och åker hem då. Jag kan säga så här, när vi sätter oss, eller jag ska säga så här, med några av er har redan läst, men jag vill läsa det bibelordet som var så fantastiskt starkt. Morgonen efter då, när vi ska deporteras, vi hade ju sovit då på vårt guesthouse där över natten och polisen ska ta oss vidare. Då är vi i bön, vi tre då, Marcus och jag och våran vän Susanna. Och då bara kommer det här bibelordet, ni vet, alltså Gud har ju alltid ett ord i rätt tid. Då kommer det här från Romarbrevet 8:33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Och det var bara liksom hans stämpel på där, att det var jag som har frikänt er här. Det är jag. Vem kan anklaga Guds utvalda? Och det är vi allihopa. Gud är den som frikänner. Men jag vill bara lägga till en liten sak till som inte står i artikeln. När vi sen sätter oss på det här, först var det inrikesflyg då till Delhi och sen flyger vi hem. Men när vi sätter oss på det här inrikesflyget och liksom polisen äntligen lämnar oss. Då sätter vi oss där och slappnar av. Det var väl en 3 timmars flyg. Och vi allihopa är ju ganska omtumlade. Så är det ju. Vi har varit väldigt trötta sen vi kom hem, både Marcus och jag. Men när jag sätter mig där, eller när vi sätter oss på flyget och jag stoppar in lite lovsång i öronen och jag bara sluter mina ögon och bara prisar Herren. Och då bara kommer det så tydligt till mig, det här stället, ni vet, från i Kolosserbrevet, där det står vad Jesus gjorde för dig och mig, att skuldebrevet är rivet. Allt det som vittnade mot oss är borttaget. Och det är bara sån tacksamhet, inte främst för den här händelsen, utan för frälsningen. Alltså när vi insåg då vad vårt straff var där för den. Och då när Marcus då kommer med de goda nyheterna, att vi var fria. Det var ju den största lättnaden, tror jag har känt i hela mitt liv än så länge. Men när jag sitter där på inrikesflyget med lovsång i öron och bara prisar Herren, så kommer det till mig ännu en gång. Tänk vad du och jag, om du och jag förstår det som vittnade mot dig och mig, det som faktiskt var vårt straff. För vi är syndare inför Herren. Men Jesus tog det. Han rev allt det som vittnade mot dig och mig och vi kan gå fria. Alltså vilken Jesus, det känns som att varenda lovsång som du valde idag, jag tänkte, den är till mig. Men det är fantastiskt vilka goda nyheter du och jag har att komma med. Och det är lite det jag kommer tala om, inte liksom vårt vittnesbörd, utan Gud la ett budskap på mitt hjärta redan faktiskt innan vi åkte, eller det föddes fram under Indienresan redan innan det här skedde. Men just det här att du och jag är bärare av de goda nyheterna. Och jag tror att vi behöver påminnas om vad, dels vad straffet är, och be till Gud, vet vad jag tror samväckelse är? Att det kommer fram även i vårt land att människor får känna syndanöd. Att man får faktiskt förstå behovet av en frälsare. Inte bara att man räcker upp handen och tänker jag lägger till Jesus lite uppe på, eller nu hjälper han mig i min situation. Utan att vi får vara med när vi då ber på, när vi ber överhuvudtaget. Ni ber ju jämt här och på älskonferensen och på väckelsemötena och när vi ber i vår bönekammare. Att vi får be att människor får känna syndanöd. För då förstår man behovet av en frälsare. Att man förstår att inför en helig Gud så är jag skyldig. Straff, jag ska egentligen ta mitt straff. Men Jesus har gjort det för mig. Då tror jag också att budskapet om goda nyheterna. Människor kommer riva åt dem på ett annat sätt. Precis som vi ser i de länderna dit vi åker. Vi åker ut till Bangladesh här om 2 veckor igen och sen ska vi till Vietnam också innan jul. Kommer hem precis innan julskinkan är klar. Men i alla de här länderna, människor är så medvetna om att de är syndare. Sen söker de i fel källor och det är därför vi behöver åka ut som missionärer. Det var någon som hade skrivit och kommenterat, varför åker ni ens? Liksom, ni ska vara här i Sverige. Jo, men vi ska göra det Gud säger att vi ska göra. Och vi ska vara där Gud säger att vi ska vara. Och det gäller oss alla. Och det är lite detta som jag vill beröra här idag också för dig ikväll. Och vi har bara ett liv här på jorden. Och jämför vi, först tänkte jag ta med ett långt sån här sytråd och kasta ut här liksom. Jag tänkte, jag gör inte det nu. Och så bara en liten ända av den här sytråden är vårt liv på jorden. Och resten, om det hade rullats ut här, är evigheten. Och så vi behöver förstå, vi har bara ett liv och det är kort. Låt oss satsa på Jesus. Låt oss inte leva halvdant. Och förmodligen är vi alla överens om att det är också sista tiden vi lever i. Det här livet på jorden, oavsett om vi är unga eller gamla, det är inte långt kvar innan Jesus kommer tillbaka. Så låt oss satsa på Jesus, på relationen, på att rädda människor. För det som har evigt värde, en dag kommer det vara för sent. Vi kan bara arbeta medans det är dag. Sen kommer natten. Vi har bara det här livet. Och vet vad jag tror? Även om vi har satsat på Herren och på kallelsen. Satsat på människors liksom eviga väl. Så tror jag ändå en dag då när allting är över. För oss är det ju underbart. Vi är ju hos Jesus. Men då tror jag vi kommer tänka faktiskt allihopa. Varför satsar jag inte mer? Varför valde jag bekvämligheten? Eller, alltså det kan vara så många olika saker som jag ska försöka radera här i våra liv den här kvällen. Jag tror att vi alla kommer känna, varför gav jag inte mer? Varför satsade jag inte mer? Varför var jag så kluven i mitt sinne? Varför tänkte jag på den här jorden och liksom det världsliga och jordiska så mycket? Ytterst sett så handlar det om människors evighet. Alltså skörden, den sista skörden måste bärgas. Och jag upplever mitt budskap här idag att alle man och kvinnor, men när man är män och kvinnor, behövs på däck för att arbeta för människors evighet. Lukas 10:2 säger så här, skörden är stor men arbetarna är få. Jag tänker, vilka är det som är arbetare? De som är villiga att offra någonting. De som är villiga att kavla upp ärmarna som den du är. Som den jag är. Och arbeta för skörden. Sen säger Jesus också, be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Men det festliga är att efter han har sagt detta till lärjungarna så skickar han ut dem också. Så ja, vi ska be, men jag tror att vi också alla ska arbeta som skördarbetare. Jag förstår att alla vill inte åka ut på missionsfältet. Jag kan säga en frukt som den här resan fick för oss, det var ingen negativ frukt, utan det var att vi är ännu mer taggade att nå de onådda. Vi är ännu mer villiga att göra vad som krävs så att de som aldrig har fått höra ska få höra. Men du är kanske kallad till Sverige. Du kanske är kallad då till den staden, om det är Vetland eller var du bor någonstans. Du kanske är kallad till en grupp, en viss grupp av människor, åldersgrupp eller ja, ni förstår. Vi är kallade på olika sätt, men vi behöver vara arbetare för skörden. Och mitt budskap, titeln som jag har för det här idag, det är att Gud kallar på dig igen. Med stora bokstäver igen. Gud kallar på dig igen. Och idag vill jag utifrån fyra olika berättelser från Bibeln. Jag tror att Gud kommer kalla sådana som kanske har vikit av lite. Alltså av alla möjliga olika anledningar. Men att kalla oss igen. Kalla alle man upp på däck. Både för människors eviga väl. Men också för att du ska få fullborda det som Gud har kallat dig till. Att du en dag ska kunna få stå rakryggad inför Jesus. Och få höra väl gjort, du gode och trogne tjänare. Alltså det är de här två anledningarna som driver mig, som driver Markus, att både få se människor räddade för evigheten, för det är det handlar om. Men också att ändå få höra, ni gjorde maximalt. Ni väl gjort, du gode och trogne tjänare. Och när jag bad för det här, när jag bad för dig och det här budskapet och den här kvällen, så var det som att jag hörde ett basunljud. Att jag vill att den här förkunnelsen ska få gå ut som ett basunljud här i Vetland och ut över vårt land, som får oss att vakna till. Även om vi är hyfsat vakna, men att vi liksom riktigt, att han får fånga våran uppmärksamhet. Ett basunljud, en ton som drar våran uppmärksamhet, som förstår att det är allvar. Och som får oss att gensvara vem vi än är, vilken situation vi än är i, vad vi än har mött. Men att vi hör det här basunljudet som ett ljud, en kallelse på arbetare till skörden. Och den första berättelsen, jag tror att det kommer vara olika situationer som jag berör utifrån de här fyra olika bibliska personerna som är sanna berättelser. Det är inga liknelser, utan det är sanna berättelser. Och jag tror att vi kommer känna fler av oss att det där är jag. Ja men Gud, kalla på mig igen. Ja men jag ska kavla upp ärmarna igen. Eller bara en uppmuntran, det är inte så bara att fortsätta, att inte tröttna, utan bara fortsätta målmedvetet genom tro. Tro och uthållighet ska vi få det Herren har lovat. Och den första personen som jag vill nämna, det är Samuel i Bibeln. Kanske känner du igen dig i den här berättelsen om Samuel. Det står, ni vet att Hanna, hon bad om barn och så får hon Samuel och så lovar hon att ge Samuel till Herren. Så han växte ju upp i templet. Och så läser vi då i första Samuels bok 3 hur Herren kallar på honom. Två gånger så kallar han på honom. Och jag tänker i svenska Bibeln, i alla fall Fågelbibeln när jag läste, så stod det kallade. Inte bara ropade, utan det var en kallelse som gick ut. Och då står det så här i första Samuels bok 3:7. Samuel kände ännu inte Herren. Och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Nu vet jag att han var en liten pojk, men lyssna nu på liknelsen. Tänk vilken hemsk tanke att växa upp i templet, men inte känna Gud. Inte få Herrens ord uppenbarat och inte känna igen Herrens röst. Hur många är det inte som växer upp i kyrkan idag? I dagens tempel? Och om det är du, jag bara ropar ut det som ett basunljud här idag. Om man fortfarande inte har fått lära känna Herren. inte känna till om honom, inte gå till kyrkan liksom av rutin, inte, man kan till och med gå på bönemöte av bara rutin, utan att känna Herren, utan att få det. Det står att Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren har ord för dig som han vill uppenbara, de här rema orden, tilltalen. Han vill visa dig sanningen så att vi bara tar emot den som ord ifrån Herren. Och han vill kalla på dig så som han kallade på Samuel. Och jag tror att vi behöver, även du som då känner Herren, men att vi ber för alla dessa som kanske just nu växer upp i kyrkan. Jag läste, jag skummar igenom, jag läser inte allt alltid, men det har varit väldigt mycket artiklar i olika kristna tidningar. Hur många det är som växer upp i kyrkan och lämnar. Varför? Jo, men man får ju inte lära känna Herren. Man får inte lära känna sanningen, vägen, livet. Ordet får inte bli uppenbara. Vi behöver ropa till Gud och ha nöd i våra hjärtan. För alla som Samuel växer upp i templet, växer upp i kyrkan, men ändå inte känner honom. Känner inte igen hans röst. Men Gud är god. Han kallade på Samuel ytterligare. Ni känner till berättelsen. Och när Samuel inser att det är Herren som kallar på honom, vad blir hans gensvar? Tala, din tjänare hör. Och läser vi vidare lite senare i Första Samuels bok 3:18. För det Gud talade till Samuel, det var ett starkt profetiskt tillrättavisande ord som han skulle ge till Elia. Lille Samuel skulle göra det. Och det står i Första Samuels bok 3:18. Samuel talade då om allt för honom och dolde ingenting. Vad visar detta? Total lydnad. Kanske känner du igen det, eller du tänker på någon som du vet, den där känner inte Herren. Det är inte gensvar. Du kanske till och med vet kallelsen över den här personen, men den har inte gensvarat. Den har inte sagt tala, din tjänare hör. Jag tror vi alla kan höra Guds röst tydligt när vi har den här inställningen. Vi måste inte säga de orden till Herren. Tala, din tjänare hör. Men Gud ser rakt igenom våra hjärtan. Och när han vet att våran inställning är, Gud, tala. Jag vill lyssna. Jag vill höra ifrån dig. Herre, tala, din tjänare hör. Och det du talar, det kommer jag att gensvara på. Det kommer jag att lyda. Det kommer jag att sätta över vad alla andra människor säger. Vad tidningar säger. Vad media liksom säger. Eller nyheterna säger. Eller vad mina känslor säger. Att vi bara får gensvara på det här. Jag tror att jag talar till vissa här idag som bara kanske du känner Herren. Du har hört hans röst. Men du har inte gensvarat med lydnaden. Då är det här dagen, då är det ditt basunljud som går ut. Gensvara. Gud kallar på dig igen. Och vill att du ska gensvara med din lydnad. Även om det var ett pris att, även om det är ett pris att betala. Det var tuffa saker lille Samuel skulle förmedla till han som kanske var lite som en fadersgestalt åt han Elia. Förmodligen då i och med att han växte upp i templet. Men han skulle tala Herrens ord. Och han sa, han talade allting. Dolde ingenting. Och jag tror att jag talar till alla oss också som är förkunnare av sanningen på olika sätt. Förkunnare, predikanter, pastorer. Att vi får tala det som är sant. Oavsett vad det innebär. Vi behöver sanningspelare i det här landet som vågar lyda Gud mer än människor. Och vi behöver be till Gud för alla dessa som står upp för sanningen. Alltså även står upp i talarstolar, eller det kan ju vara liksom i tidningar. Alltså man står upp för sanningen på olika sätt. Nu ropar Herren ditt namn. Han känner dig vid namn och han ropar. Precis som han ropade, Samuel! Samuel! Nu går det väldigt många svenska namn ut ur Herrens mun. För han ropar på dig och kallar på dig på nytt för att du ska få gensvara genom att lyssna och lyda. Den andra personen, den bibliska personen som jag tror kommer tala till förmodligen några andra den här kvällen, det är Ester. Jag har alltid varit väldigt fascinerad av Ester, denna föräldralösa judiska flicka som växer upp med sin kusin Mordekaj. Och hon väljs ju ut, förmodligen känner du till berättelsen här också. Hon väljs ut av alla dessa, man vet ju inte hur många, men väldigt, väldigt många kvinnor, så väljs hon ut att bli kungens fru, att bli drottning. Att hon får flytta då från liksom Mordekaj in i templet. Mitt i det här, jag tror att hon tackade Gud och prisade Herren där, att Gud hade varit så god mot henne och nådefull, och det var säkert väldigt härligt där i templet på många sätt. Mitt i detta så går ju en förordning ut av kungens närmaste man Haman om att han vill förgöra judarna. Återigen var hatet mot judarna. Känns det igen? Det har bara gått genom hela historien, och det kommer förmodligen göra det ända till slutet. Men Gud är på sitt utvalda folks sida. Och Gud är också på våran sida. Vi är också Guds utvalda folk som frälsta. Men det går ut det här förordningen att judarna ska förgöras. Och det här krossar Mordekajs hjärta. Han sträcker sig ut mot Ester. Då står det så här i Ester 4:8. Mordekaj gav honom, det var en tjänare då som Ester hade skickat ut, också en avskrift av den skrivna förordning som hade utfärdats i Susan om att de skulle utrotas. Den skulle han visa Ester och berätta allt för henne och befalla henne att gå in till kungen för att vädja till honom och begära nåd för sitt folk. Hon gensvarar inte på det här, trots att han skulle visa Ester. Jag har gjort de här orden lite feta i min iPad här. Visa, vad har Gud visat dig att du ska göra? Eller hur illa det är i landet eller vad det än är. Och berätta allt för henne. Vi har hört så mycket. Vi har hört så mycket förkunnas. Vi har läst så mycket om läget i vårt land i alla kristna tidningar. Så vi har fått det berättas för oss. Och här befaller Mordekaj henne att gå in till kungen och vädja. Vad är det för befallning du och jag har fått? Missionsbefallningen. Det är inget förslag. Det är missionsbefallning. En befallning från konungens konung och herrarnas herre. Här får Ester då det visat, berättat och befallt av Mordekaj. Och här var det respekt för ålder och liksom de man hade vuxit upp för. Ändå så gensvarar hon inte. Vad blir det? Ja, eller hon gensvarar, men hon svarar inte ja på det han ber eller befaller henne att göra. Vad gör Ester? Hon förklarar med omständigheterna. Hon skickar bud tillbaka och säger, nej men alltså, det här går ju inte. För bestämmelserna eller lagen säger ju att om inte man själv blir kallad in till kungen och han håller i guldspiren och så vidare, du känner säkert till det, då kan inte jag gå in till kungen. Gör man det utan att bli kallad, då kan man dö. Så vad gör hon när befallningen går ut? Hon förklarar med omständigheterna. Jag är helt övertygad om att Mordekaj visste om de här omständigheterna. Men Mordekaj kallar på henne igen. Och han skärper tonen i Ester 4:14. Om du tiger den här gången ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om inte du har något kunglig värdighet just för en tid som denna. Jag är övertygad om att nu när Mordekaj kallar på henne en gång till. Precis vad det här budskapet handlar om den här kvällen. Gud kallar på dig en gång till. Jag är övertygad om, det här läser jag in mellan raderna, men jag är övertygad om att den här gången så hör inte Ester Mordekajs röst. Hon hör Guds röst. Hon hör Guds befallning. Hon förstår att det är Gud som har satt henne där just för en tid som denna. Ibland så har Markus och jag sagt så här, eller ganska ofta erkänner jag, så har vi sagt så här: det är väldigt tufft att leva i Sverige och förkunna sanningen och stå upp för sanningen i Sverige i den här tiden. Och så säger vi så här: hade vi levt för 40 år sedan, det gjorde vi ju då precis, men då var vi små bebisar, men hade vi levt och varit vuxna för 40 år sedan, så hade det varit lättare att vara vi. Så säger vi ibland till varandra, eller ganska ofta. Att, för då hade man velat ha den förkunnelsen ännu mer som vi står för. Då hade man trott på omvändelse, det fulla evangeliet, bön och fasta och så vidare. Men så blev vi påminna om att Gud har satt oss, låtit oss födas som svenskar just för en tid som denna. Nu vet jag att vi är kallade till mission, men jag vet lika väl att vi också har en kallelse till det här landet. Att vara budbärare, att komma och förmedla sanningen, elden, därav eldskonferenserna. Det är ju Gud som kommer med elden, men Gud behöver redskap, Gud behöver människor. Just för en tid som denna. Samma sak är sann för dig. Alltså vi kan inte komma inför Gud med omständigheterna. Jag och Marcus hade kunnat säga, men Gud, nu förstår du så här. Vi hade gärna velat göra det, men nu är läget så här i Sverige. Eller nu är det så här. Men vi gör många gånger det, både du och jag, som Ester gjorde. Vi förklarar omständigheterna precis som Gud inte visste om dem. Men nu, precis som för Ester, så kallar Gud på dig igen. Det går ut igen. Och den här gången hon förstår att det är Gud som kallar på mig. Det är allvar. Hon hör basunen ljuda. Att om inte jag gensvarar, då kommer Gud gå mig förbi. Men jag vill gensvara. Och hon samlar ju folket åt i bön och fast. Och så säger hon så här i Ester 4:16. Ska jag gå förlorad, så må jag gå förlorad. Alltså hon var villig nu att satsa till och med sitt liv. Kanske har du tvekat när Gud har visat dig någonting, berättat någonting för dig som du ska göra. Kanske till och med då missionsbefallningen är en befallning. Men många saker Gud kallar oss till är också befallningar. Jag vill att du gör så här. Jag vill att ni bygger så här. Jag vill att ni går den här riktningen. Alltså det är befallningar. Men så kanske vi har fastnat i olika saker. Du kanske har fastnat i att jag är för ung. Eller jag är för gammal. Eller jag är frånskild. Nej, men jag har inga pengar. Nej, jag är sjuk. Nej, men jag har små barn. Nej, men jag bor i Sverige. Alltså vi kan ha så många olika förklaringar varför vi inte ska gensvara. Och nu är det inte med någon fördömelse utan Guds kärlek som Gud ger dig en chans till. Han kallar på dig, han manar dig, men det är också precis som Mordecai, så är det allvar i rösten. Varför? Jo, för det handlar om att rädda människor. Varför var Ester villig att gå förlorad? För hon visste ju inte, vi läser ju vidare och vet hur allting gick, hur Gud gav henne favör och liksom det leder till att hela det judiska folket räddas. Men hon visste inte det. Hon visste inte hur det skulle gå. Men hon var villig, Herre, om det så ska kosta mig mitt liv så är jag villig. För att hon visste att det handlar om människor. Det handlar om att människor kommer förgås om inte jag gensvarar. Det är samma sak med dig och mig. Om inte vi gensvarar, då kommer människor gå evigt förlorade. Det finns någonting du kan göra som Gud har kanske manat dig specifikt att göra. Och är det någonting vi alla alltid kan göra, så är det be för arbetare till skörden. Men låt oss också kavla upp ärmarna och gensvara. Söka Herren och säga: Herre, jag gör det som du har tänkt att jag ska göra. Basunen ljuder just för en tid som denna. För människors eviga väl. Ta den chansen. Låt den inte gå dig förbi, utan gensvara om du känner att det är jag, Herre. Jag har fastnat i omständigheterna, jag har haft ursäkt, jag har haft förklaringar, vilket förmodligen är både sanna och liksom, förstår ni? Men Gud är över allt det. Alltså Gud är över alla omständigheterna. Med Gud är ingenting omöjligt. Allt är möjligt. Den tredje personen eller bibelberättelsen som har talat väldigt starkt till mig, och det har talat även till oss personligen, det är Elia. Han var med om väldigt stora segrar. Jag tror att Gud kommer tala genom den här berättelsen till andra människor här. Han hade varit med om väldigt stora segrar. Vi skulle liksom, halleluja, Elia, han skulle vara kallad till alla konferenser i hela Sverige. För så är det ju, när någon dyker upp så är han i alla sommarkonferenser sen. Eller hon då. Han skulle varit på alla konferenser, för nu är det Elia som gäller. Han hade varit med om stora segrar. Han hade sett mat under, till och med korparna hade kommit med mat. Han hade väckt upp döda. Och han hade utmanat kanske den mest kända, jag vet inte, men i första kungabok 18 så läser vi ju hur han vågar utmana Baals profeter på Karmelsberg. Och vi ser hur Gud ger han seger. De ropar och ropar men ingenting händer. Men Gud kommer med elden, den levande guden, och folket ser detta och säger endast Herren är Gud. Fantastiska segrar. Men så läser vi vidare i då första kungabok 19. Och man kanske tror att det här kan inte ske med en gudsman eller någon som har varit väldigt mäktigt använd av Gud. Kanske sitter du här eller lyssnar på min röst runt om i landet och känner igen dig i den här berättelsen. Du har varit med om fantastiska segrar. Men någonting har hänt. Så du likt Elia, för vad gör han i kapitel 19? Han drabbas av fruktan. En väldigt stark, lyssna nu, demonisk kraft. Som kan driva människor till väldigt konstiga saker, märkliga saker. Eller då stoppa människor helt och hållet. Fruktan är en väldigt stark, alltså det är en strategi av fienden. Han drabbas av fruktan. Han som har stått där frimodigt och liksom hånat alla dessa Baals profeter inför människor. Han drabbas av fruktan. Han springer ut i öknen, gömmer sig under en ginsbuske. Han drabbas av sån modlöshet och mörker att han önskar sig själv döden. Det kanske låter konstigt, men jag skulle vilja säga så här. Vi behöver ropa till Gud också för de som på olika sätt står i täten. Står längst upp eller längst fram eller hur vi nu ska formulera det. För att de är också utsatta för, alltså ledare i vårt land, kristna ledare i vårt land som står upp. De är också utsatta för saker som kanske du och jag aldrig får möta. Alltså det är någonting när man är på fronten. Då möter man saker som man kanske inte ens kan förstå. Jag tror du och jag, eller du likt jag, har frågat det många gånger. Hur liksom gudsmän och gudskvinnor kan ha fallit när man har kommit så långt. Fallit i både det ena och det andra, jag behöver inte nämna det. Och hur kan Elia falla? Jag tror också man får utstå väldigt mycket när man är på fronten. Och där kan vi ropa till Gud för människor. Jag vet att många till exempel bad för oss nu, alltså redan innan man visste om det som skedde. Och jag har en fantastisk bedjavän som bor på en av öarna utanför Göteborg. Och hon hade skickat ut sms och manat människor att be för oss fast hon inte visste någonting här. Men hon kände det i sin ande. Och jag tackar Gud för det. Det har skett tidigare också med andra som har bett för oss när vi har varit i utsatta situationer. Elia, han kommer till en situation där han helt enkelt drabbas. Han var helt slut. Men något som inte var slut, det var Guds nåd. Det var Guds nåd. Gud gav inte upp honom. Och jag säger till dig här i Vetlanda, jag säger till dig som lyssnar. Om du känner igen dig Elia, du har haft stora segrar. Du kanske har predikat, du har gjort olika saker för Herren. Du har liksom sett seger efter seger, mirakler när du har bett. Och på olika sätt där du har arbetat för Herren. Men så har någonting drabbat dig. Det måste inte vara fruktan, det kan vara olika saker. Som har fått dig att bli så modlös, deprimerad. Jag läser den här boken nu, God's Generals, som handlar om Catherine Kuhlman och liksom, ja, alla de här gamla gudsmännen och gudskvinnorna. Charles Parham och allt vad de heter, ni vet, Pentecost, säger jag, pingsväckelsen och olika som ledde detta. Då står det väldigt mycket härliga segrar, men det står också hur vissa, dels föll vissa, men väldigt många brottades med depressioner, med jättetuffa saker. Vi kanske inte kan förstå det, men det är inte lätt att stå på fronten. Vi behöver ropa till Gud, stå tillsammans där för dessa människor. Så var det för Elia. Han var helt slut, men Guds nåd var inte slut. Gud mötte honom. Och om det är du som känner att jag sitter där under ginsbusken, Guds nåd vill komma till dig där. Du kanske har drabbats av fruktan. Du kanske har varit en trosmänniska. Och så har du helt krypit in i ditt skal. På grund av fruktan av olika saker som har skett. Men då talar Gud profetiskt rakt in i ditt liv här idag. Han kallar på dig på nytt. Du ska få möta Guds nåd. En upprättelse som Leif bad här innan. Gud gav inte upp, utan han sände en ängel med mat och dryck. Alltså han blev styrkt igen. Och vet du vad? Gud kan sända änglar, men du kan också få vara en ängel utan vingar. Kanske inte ha vingar, men du kan få vara en som blir sänd till någon människa. Alltså jag vet i vissa situationer där Marcus och jag har brottats med olika saker. Då kan det vara en människa som skickar ett meddelande, ett mejl, som ringer, som kommer förbi. Förstår mig rätt? Och bara visa kärlek och omsorg. Och det är precis vad vi behövde. Det var våran ängel. Och vi har varit med om det många gånger. Som bara kommer där och vi blir styrkta på nytt. Kanske känner du igen dig. Du har drabbats av fruktan, det kan vara modlöshet. Vet ni, i det här i Timoteus där det står att vi har inte fått en ande av modlöshet, står det ju på Svenska folkbibeln. Kärnbibeln och de engelska översätter det grekiska ordet med fruktan. Vi har inte fått en ande av fruktan, så de är besläktade. Alltså modlöshet är också en väldigt stark demonisk kraft som kan drabba dig och mig. Att vi blir modlösa, likgiltiga, vi rycker bara så känner vi orkar inte mer. Vi struntar i det. Det kan vara självömkan som gör oss, för oss in bakom ginsbusken. Alltså vi tycker så synd om oss själva, för det har varit tufft. Men självömkan kan vi inte fastna i. Det kan vara svek ifrån människor. Orättvis behandling. Du kanske har gått igenom en skilsmässa. Någon annan traumatisk händelse i familjen. Som bara gör att du har gömt dig där under ginsbusken. Men vad det än är. Vem du än är. Så ljuder basunen för dig den här kvällen. Och Gud kallar på dig på nytt igen. Vi behöver inse och erkänna att vi är bara människor. Vi kan göra fel. Jag säger inte att Elia gjorde rätt. Men han gjorde fel. Han lät sig kanske också drabbas. Det kan vara en mix av många saker. Vi är bara människor. Vi behöver erkänna det. Vi får inte vara stolta i de här situationerna. Utan erkänna, förlåt mig Herre. Jag föll. Då behöver vi välja att ödmjuka oss. Och säga, Herre, jag har haft stora segrar. Men jag är också människa. Jag klarar mig inte utan dig. Jag klarar mig inte utan din nåd. Din nåd är ny varje morgon. Jag behöver den, Herre. Tack gode Gud för din nåd som är ny varje morgon. Och vi behöver ta emot den. Då kommer du, om det gäller dig här idag, så kommer du på nytt att få höra den stilla rösten. När vi läser vidare i första kungabok 19, vers 12-13, så står det ju det här om jordbävning och storm och så vidare. Men Gud var inte i det, utan det står i folkbibeln står att det var en svag brusning. Eller en stilla, svag vind. Men på engelska står det a still, small voice. Alltså den här stilla rösten. Ibland när vi är fyllda av fruktan, självömkan, modlöshet, då kan det vara svårt att känna igen. Och också om vi är fyllda av stolthet. Att vi inte kan ödmjuka oss där, fast vi kanske har gått fel. Vi har fastnat i saker. Då är det också svårt att höra den där stilla, viskande rösten. Men när vi ödmjukar oss, när vi tar emot Guds nåd, då kommer vi höra rösten på nytt igen. Och någonting som Gud ställer en fråga. Jag är alltid fascinerad när Gud ställer en fråga. Jag undrar om han egentligen vill ha ett svar. Eller om han liksom bara vill att vi, jag har märkt det i mitt liv, om Gud ställer en fråga till mig, då är det inte det att jag, ja det har jag svaret på, så räknar jag på 1, 2, 3. Utan ofta när vi svarar honom så är det blir någonting uppenbarat för oss som Gud redan visste. Men det behövde bli uppenbarat för oss. Jag minns 2013. När det var, jag vet precis när det var. Natten till 22 maj 2013. Varför kom jag ihåg det? Jo, för det var då någon gång 3-4 på morgonen som jag tog beslutet att säga upp mig som lärare och satsa helt och hållet på kallelsen. Det var den enda inkomsten vi hade. Men jag upplevde det som Guds maning. Och då säger Gud så här, Hanna, vad är din livsdröm? Och du vet, jag visste egentligen att Gud hade kallat, jag jobbade ju som lärare, hade sugits upp lite väl mycket av det. Det är inget jättebra tältmakeri, för det är tufft arbete. Gud välsigna alla lärare, för det är riktigt tufft i Sverige att vara lärare idag. Men Gud ställer den här frågan, för jag höll ju på att helt gå in i väggen och jag hade massa utbrändssymptom och mådde jättedåligt fysiskt. Så jag kunde ju inte sova på nätten ungefär i 9 månader. Alltså jag sov lite till och från och vaknade och kunde inte somna om och så vidare. Så där någonstans mitt på natten så hör jag Gud ställa en fråga till mig. Hanna, vad är ditt livsdröm? Och jag fick liksom, jag tänkte till, Gud vill inte ha ett svar, jag har ju lärt mig det. Gud vill inte bara, ja, nu kan jag berätta. Utan det var som att hela mitt sista, inte hela mitt liv, men de sista åren hade målats upp att ja, men jag visste ju att mitt livsdröm, det Gud har kallat mig till, det var mission. Det var att predika hand i hand med Markus i både Sverige och på missionsfältet. Men när jag såg vad som upptog min tid, mina tankar, mitt fokus, mitt engagemang, så var det läraryrket. För det gick inte längre. Det gick inte att ha det som tältmakeri längre. Och det var därför jag var slutkörd. Och innan jag svarar Herren så bara är det ju som att Gud uppenbarar någonting för mig själv. Jag säger en sak med min mun, men jag lever någonting helt annat. Och då under tårar så svarar jag, Herre, mitt livsdröm under mycket, alltså efter en tid då att jag hade bett och tänkt och gråtit och allting där på natten. Så säger jag, Herre, mitt livsdröm är att hand i hand en dag få predika på heltid tillsammans med Markus på missionsfältet och i Sverige. Att få leva det här. Och det var som att jag svarade ju inte Gud, jag svarade mig själv. Och det ledde till att jag sa upp mig som lärare. Här ställer Gud en fråga till Elia. Kanske har Gud ställt dig, alltså sagt någon fråga till dig. Inte för att han vill ha svaret, men han vill uppenbara någonting för dig om din situation. Gud frågar honom, vad gör du här? Jag menar, Gud hade ju följt honom. Han hade ju kommit med sin nåd och gett han mat och ny styrka och så vidare. Men så står det i första kungabok 19:14 då. Han svarade, jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altan och dödat dina profeter och svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Alltså här tror jag att när han svarar Gud så uppenbarar Gud för Elia själv. Det är detta som har drivit dig. Det är inte Isabel som egentligen kanske har skrämt dig eller olika anledningar. Utan det här är anledningen. Men efter detta så kallar Gud på Elia igen. Och så svarar han i första kungabok 19:18. Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Och som inte har givit honom hyllningskyss. Alltså här bara gensvararna precis det där som du är bedrövad över. Modlöshet, fruktan, allt det här som hade drabbat och drivit då Elia ut i öknen, in under ginsbusken och in i grottan och alla de här platserna han hade varit på. Det var också att han kände att allt bara går ut för jag är ensam kvar. Så bara gensvara Gud. Nej, det är du inte. Både så visar han att jag är med. Men också du är inte ensam. Det finns 7000 män. Och jag säger det till dig här idag. Många kanske har brottats med att känna sig ensam. Man känner att vad är det på väg? Är det mig det är fel på? Jag tänker så olikt alla andra i min församling eller i min bönegrupp eller i min familj. Eller... Men Gud bara säger, du är inte ensam. Utan det finns en skara i vårt land som har vägrat böja knä för Baal. Som har vägrat att kompromissa med sanningen. Som har vägrat att kompromissa och böja sig för den här världens system. Så du är inte ensam. Och om du är här idag och känner igen dig i Elia, så kalla Gud på dig igen. Du ska få höra hans viskningar på nytt. Och han får gå och smörja en ny kung. Och så dessutom, precis därefter, så för Elia, eller Gud ihop Elisa med Elia. Och du vet att han blir ju hans följeslagare, jag säger lärjunge. Och så får han vara med och träna upp honom och så får ju han gå vidare sen Elisa. Jag tror att det finns en kallelse också för många Elia här, där det är dags att satsa på nästa generation. Att vi inte är upptagna med oss själva, utan vad kan jag så in i nästa generation? Att bara hjälpa andra att få blomma ut, att få komma fram, att få alltså kliva ut. Ensam är inte stark. Och är du en Elia som också har gått före, som har varit med om härliga saker, då har du så mycket att ge. Och jag säger inte Elia bara som någon predikant, du som har gått före. Jag vet att här sitter många bedjare. Många har kommit upp i åldern, men du har sån erfarenhet med Herren, det kan du föra vidare. Låt oss inte prata om oss själva när vi möts, utan så in i nästa generation. Att vara med och träna nya Elisa. Den sista personen och berättelsen som jag vill tala om, det är Petrus. Och han har en helt annan berättelse. Och jag tror att när jag bad så bara fick jag till med de här fyra namnen. För jag tror att vi känner igen oss i olika saker. Någon kanske inte alls identifierar sig med Elia, men du känner igen det, Ester. Någon annan känner igen sig i Petrus. Den ivrige lärjungen som sprang före Johannes i graven, som kastade sig i vattnet fast de nästan, ni vet, när de var ute med båten var vid stranden. Men han kastade sig med kläderna på för att Jesus var där på stranden. Alltså han var ivrig, han var hängiven, han var passionerad. Men ändå så behövde Petrus bli av med det som bara var mänskligt, det som var instabilt, det som bara var passion och inspiration. Han behövde få rötter djupa i Herren och i sin relation, i sin överlåtelse. I Lukas 22, 31-33 så säger Jesus så här då till Petrus, som också ni vet hette Simon. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom, Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han som var villig, alltså hans hjärta var rätt. Förstå mig rätt nu, om jag talar till dig som är Petrus. Hjärtat är rätt, iven var rätt, inställningen var rätt, men det kanske inte fanns så mycket djupa rötter. Och det vill Gud att du och jag ska få. Inte bara att det är en passion och en iver, utan att det får bli någonting som skjuter djupt i relationen och överlåtelsen. För han som, du vet, känner ju till den här berättelsen också, han som då säger, jag är beredd att gå både i fängelse och i döden. Vad är det som sker bara lite senare? För det här var på sista nattvarden där. Det är att han förnekar Jesus. Han säger, jag känner inte ens den mannen. Någon översättning säger att han till och med svor att han inte kände honom. Vad var det med Petrus? Han behövde också få bli ödmjukad, slipas och inse, i mig själv är jag svag. Men i och genom Kristus så förmår jag allt. I och genom den helige ande. Vi vet ju vad som hände sen på pingstdagen. Han blir fylld och det är han som ställer sig upp och predikar för hela Jerusalem. Han som bara några dagar tidigare hade förnekat Jesus ställer sig upp och predikar frimodigt. Vi behöver du och jag ibland möta lite tuffheter. Ibland tillåter Gud. Jag bara upplever det, att det är någon som har sagt så här. Gud, varför? Varför får jag gå igenom detta? Varför? Men Gud säger, jag har tillåtit detta. Att till och med då djävulen får sålla. Han då skakas ju veten, ni vet, som i en sån här stor sil eller vad man ska jämföra med då, va? Och allt det som inte ska finnas kvar får skakas och rinna igenom så att det rena vetet får vara kvar. Ibland skakar det rejält, har ni märkt det? Och det skakar på många olika håll. Men i många, jag säger inte i alla fall, men i vissa fall så är det Jesus som har tillåtit djävulen göra detta i våra liv för att rena oss. För att slipa oss. För att det där som är mänskligt, det där som är av Hanna, det där som är av världen och olika saker, att det får rinna igenom, rinna av, skakas av. Vi har talat om mycket skakningar under corona. Och om det var saker som skakade dig så ska vi vara glada. För då har saker skakats av så att det som är rent är kvar i våra liv. Och återigen så är den här processen av att sållas ofta en process där vi ser saker i våra egna liv. Har ni märkt det? När det pressar på, det är då det märks vad som finns i oss. Vad talar vår mun då? Prisar vi Herren då? Eller bara gnäller vi och klagar? Eller vad är det som kommer ur våran mun? Jag säger inte att vi inte kan vara ärliga inför Herren och säga att det är tufft nu. Det är självklart. Men om det bara är tvivel och otro, då kanske det är det. Då kanske inte min tro var så stabil. Men då har vi Jesus som ber för oss. I de här skakningarna, det var det Jesus säger. Jag har bett att din tro inte ska vara om intet. Om du känner igen dig, det kanske är orättvisa saker som har kommit emot dig. Sak, jag tror jag talar profetiskt nu, sak efter sak. Och du har undrat varför. Vänd dig varför till att bara prisa Herren och be till honom att klara den här sållningen. Att be om styrka, be om renhet, be om liksom att det får bli gediget och starkt i ditt liv istället. Starkt i honom. Skaka av det som inte ska vara där. Då kommer du få vara med och göra stora ting med Herren just i en tid som denna. Kodala bara stilibanda. Jag bara känner det. Jag vet ju också, jag känner ju till liksom många av er, men jag vet också att det har skakat mycket, men det har varit av ett syfte. Många människor som har gått igenom mycket skakningar, det har varit av ett syfte för att din tro ska få vara ren, gedigen, stabil. Just orättvis behandling. Det finns en predikan som John Bevere hade, och han har skrivit en bok om det. Är du rätt rustad för orättvis behandling? Det är tufft när det är orättvist. Alltså när man känner, vad har jag gjort? Nej, men du har förmodligen inte gjort något. Ibland har vi gjort saker. Då behöver vi liksom göra upp med det. Men ibland har vi inte gjort. Ibland, många gånger är det onda saker händer med goda människor. Men där och då kan vi stå på Romarbrevet 8:28. Herren låter allt samverka till det bästa för de som älskar honom och är kallade efter hans beslut. Han som i kärnbibeln står det, de som gör hans vilja. Han låter allt samverka till det bästa. När detta har skett med Petrus, sen står det att Jesus vänder sin blick till honom. Och vet du vad? Det var inte en blick med fördömelse. Det var en blick. Och jag tror att han vänder sin blick. Om du känner igen dig i det här Petrus, det har varit orättvisa saker. Och du kanske har misslyckats också. Så. För Petrus misslyckades ju, han förnekade ju Jesus. Och du kanske känner fördömelse. Men blicken när Jesus ser på dig här ikväll, så är det inte med fördömelse. Han såg inte med fördömelse. Han visste att det var saker som behövde ske i Petrus liv. Så när han vänder blicken till dig här idag, precis som med Petrus, så är det utan fördömelse. Det är fullt av kärlek, en kärlek som upprättar dig. Som reser upp dig på nytt igen. Oavsett vad människor har gjort, oavsett om du har misslyckats. En kärlek som förlåter, en kärlek som reser dig så att du kan få inta din plats på nytt igen. En kärlek som säger, oavsett vad du har gått igenom, om du har misslyckats, så kallar Gud på dig igen. I Romarbrevet 11:29 så står det, jag har bara tre bibelord, sen är jag färdig. Romarbrevet 11:29. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Det gäller var och en här inne. Du är kallad av Gud, vem du än är. Och Gud har inte ångrat den. Han kallar på dig igen. Oavsett vem det är, så är det dags att göra som Jesaja 52:2 säger. Skaka stoftet av dig. Stå upp och inta din plats. Skaka stoftet av det gamla nu. Om det är självömkan, missmod, fruktan, fördömelse. Alltså det kan vara så många olika saker som drabbar oss. Nu skakar vi stoftet av vad människor har gjort. Vad människor har sagt. Från det förflutna. Stå upp. Inta din plats. Och så står det vidare i vers 7 i Jesaja 52. Hur ljuvliga är inte glädjebärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Därav ska, vill Gud kalla dig på nytt igen. Därav ska du skaka av dig stoftet. Idag kommer jag göra en inbjudan för dig som bara vill gensvara på nytt igen. Det behöver inte vara att du har gått helt under liksom ginsbusken. Men det kan vara saker som har kommit in som har stört eller förstört. Det kan vara olika saker. Då ska du få skaka stoftet av dig idag. Stå upp eller böja knä. Det kan man göra med. Och inta din plats. Så du får vara den här glädjebudbäraren. Som förkunnar frid. Mitt i stormen. Som förkunnar frid. När människor har oro. Som kommer med goda nyheter. Och som förkunnar frälsning. Räddning. För människors evighet. Låt oss ställa oss upp tillsammans, så vill jag bara börja med att jag vill be för er alla. Och sen så vill jag bjuda fram dig. Marita, du kan få ta över här lite sen om du vill bara klinka eller leda oss i lite sånger. Men jag vill bara börja med att be för dig. Och sen bjuda fram dig som vill bara gensvara på ett eller annat sätt. Vill du stå, sitta på bänken, böja knä. Men att det låter få vara ett gensvar inför Herren. Och så är jag bara med och be för dig. Och kanske någon mer, Leif och Holger kanske med och be. Någon mer kanske med och ber. Men jag är bara med och be för att du ska bara få gensvara på det här basunljudet att Gud kallar dig på nytt igen. Låt oss bara sträcka våra händer och låt oss bara, du kan få be med egna ord, men jag vill bara be för dig. Herre, vi bara prisar dig. Herre, du som är på tronen, Herre. Herre, du som har all makt i himmelen och på jorden, Herre. Herre, du som är konungas konung och herrarnas herre. Herre, du som är densamme igår och idag och all evighet. Herre, du som är full av både nåd och av sanning, Herre. Herre, tack att du har varit här ikväll. Tack att du är här, Herre, med din närvaro, Herre. Herre, jag bara tackar att du låter det här basunljudet gå ut, kallelsen på nytt, Herre. Här i Vetlanda och utöver vårt land, Herre. Herre, jag bara tackar att du kallar på arbetare till skörden, Herre. Jag bara tackar att det här får vara en kväll där vi får skaka stoftet av oss, Herre. Att vi får glömma det som är bakom och sträcka oss mot det som är framför, Herre. Herre, tack att du har kallat oss. Du har utvalt oss just för en tid som denna, Herre. Herre, du har en uppgift för oss just för en tid som denna, Herre. Herre, hjälp oss att sålla oss, Herre. Vi ber Gud, låt det som ska skakas av, Herre. Gör oss redo för det som kommer, Herre. Herre, vi vill gensvara. Herre, vi vill gensvara som Samuel gjorde. Tala för dina tjänare. Lyssna den här kvällen, Herre. Tala till oss. Tala till dina söner. Tala till dina döttrar, Herre. Vi är dina tjänare, Herre. Vi är villiga, Gud. Herre, vi är villiga att gensvara. Om vi må gå förlorade så må vi gå förlorade, Herre. Herre, våra liv är inte våra egna. Herre, du gav allt. Hur kan vi göra annat än att ge vårt allt tillbaka, Herre? Herre, hjälp oss att förstå allvaret, Herre. Herre, hjälp oss att påminna oss, Herre, om människors eviga väl, Gud. Herre, vi vill vara de här glädjens budbärare, Herre. Som förkunnar frid, som förkunnar goda nyheter, som förkunnar sanningen, som sätter människor fria, Herre. Herre, vi vill komma med frälsning, räddning till människor, Herre. I våran omgivning, där du har satt oss, där du har tänkt att vi ska vara, Herre. Herre, vi vill resa på oss, Herre. Tack för en upprättelsens kväll, Herre. Tack att du upprättar kallelser. Du upprättar drömmar, Gud. Herre, jag bara tackar att du upprättar både ande, själ och kropp den här kvällen, Herre. För att vi ska kunna inta våran plats. Vår plats som du har förutbestämt, Herre. Herre, jag bara ber ut förutbredda gärningar. Förutbredda vägar över var och en, Herre. Herre, jag bara tackar att fienden kan inte göra någonting i våra liv för att förstöra. Herre, jag bara ber ut blodets beskydd, Herre. Över varje man, varje kvinna, Herre. Herre, jag bara prisar dig. Tackar dig, Herre, att vi ska få bli arbetare till din skörd. Och Herre, vi gör som du sa, Herre. Vi ber om arbetare till skörden. Herre, vi ber att du ska kalla, Gud. Att din kallelse ska ljuda över vårt land, Herre. Din kallelse att vara arbetare till skörden. Herre. Herre, vi ber, Gud, hjälp oss att förvalta det liv du har gett oss. Hjälp oss att förvalta den kallelse du har gett oss. De gåvor du har gett oss, Herre. Hjälp oss att förvalta det väl, Herre. Så att det får leda till människors frälsning, räddning, Herre. Åh Gud, jag bara ber för var och en här i Vetlanda den här kvällen. Herre, jag bara ber, Gud, om ett gensvar i våra hjärtan, Herre. Herre, jag ber om ett gensvar, Herre. Herre, jag bara tackar att vi får kallas ut från ginsbusken, Herre. Tack att du kommer med din nåd, Herre. Du kommer med din nåd och nåd och nåd, Herre. Tack att din nåd är ny varje morgon. Herre, vi behöver din nåd. Helige Ande, tack att du är vår hjälpare. Vi vill inte arbeta i egen kraft. Helige Ande, bara fyll var och en den här kvällen. Fyll oss var och en den här kvällen, Herre. Utrusta oss och låt våra rötter få skjutas djupa ner i dig. I ditt ord, Herre, i din sanning, i relationen med dig, Herre. Herre, jag bara tackar dig. Du styrker trötta fötter. Du styrker trötta fötter, Herre. Och Herre, vi ber, Herre. Vi ber den här kvällen för ledare i vårt land, Gud. Herre, vi vill vara som Aronhus som reser upp armarna, Gud, som de gjorde på Mose. Herre, Herre, låt dem inte tröttna, Gud. De som står upp i vårt land, Herre. Låt dem inte tröttna, Gud. Låt dem inte tröttna, Herre. Herre, låt bara förnya tron, förnya uthålligheten, förnya styrkan, Herre. Herre, vi bara prisar dig. Tackar dig, Herre, vi gensvarar den här kvällen när du kallar oss på nytt igen, Herre. Herre, vi lägger fördömelse, modlöshet, fruktan, självömkan, vad det än kan vara, Gud. Vi lägger det på ditt altare, Herre. Och så reser vi oss upp och intar våran plats. Herre, vi ber om det i Jesu namn. Amen. Du får gärna komma fram och leda lite lovsång. Vill du gensvara så bara kom fram och antingen stå, sitt på bänken, böj dina knän. Men låt oss bara ha en stund inför Herrens ansikte. Jag tror att Gud kommer påminna de saker han har sagt. Han kommer förnya tron och styrkan och alltså upprätta det som behöver upprättas i ditt liv. Gud välsigne dig. Varmt välkommen fram.